Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Från Prag i söder till Luleå i norr. Tuff vecka för Rögle där spelet behöver en liten knorr. Vågen hjälper gärna din spargris att få mer flis. Vi finns på Östergatan 22, så kom gärna förbi och hälsa på. Vågen för vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av dem som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Rögle är på god väg till semifinal i Champions Hockey League, CHL, efter att ha vunnit första matchen nere i Prag. Det ska vi såklart prata en hel del om, men innan vi kommer in på det och innan vi kommer in på avslutningen av höstschemat kan man säga i SHL, det är bara två matcher kvar för Rögle innan jul i SHL, så ska vi prata om det absolut senaste, nämligen det att J-landslagets förbundskapten har tagit ut truppen till JVM, Thomas Montén, som vi precis har lyssnat på. Och det var ju framförallt en överraskning där, Daniel och Linus.
Lite defensivare tonläge från denna veckan, Hjelma.
Tycker du?
Lite mjukare i
kanterna. Jag är besviken på att William Wallinder inte kom med i truppen. Kanske ja. Därför.
Jag sa ju förra veckan att ni får klara er utan mig denna veckan, men vad lärde vi oss av det? Det blir ju inte alltid som man har tänkt sig.
Så är det ju också.
Och det vet väl William Wallinder allt om vid detta läge. Ja, det är ju en jätteskräll att han inte kom med på åtta backar i den truppen.
Ja, han kändes väl mer eller mindre given på förhand. Han och Klang i den svenska truppen. Wallinder har gjort en väldigt stark första halva av säsongen i Rögle och spelat till sig en plats. På backsidan, Klang var ju också självskriven i den truppen. Men Wallinder var alltså inte med, och det innebär att Rögle nu bara i någon situationstecken skickar iväg Klang och då Marco Kasper som spelar i Österrikes landslag där till Kanada för att spela den turneringen. Och det innebär ju också att situationen för Chris Abbott, sportchefen, förändras en hel del gällande potentiella ersättare till de här JVM-spelarna, eftersom då Linus Sjödin också var en liten kantboll för att komma med.
Det känns ju som ett väldigt märkligt beslut, måste säga. William Wallinder var uttagen i truppen för ett år sedan redan. Och då hade han runt i Modo, inte med någon större kontinuitet. Ett år senare har han spelat till sig någon slags ordinarie backplats i ett av SHLs bästa lag och har haft en stigande formkurva hela vägen sedan han kom in, att man då hittar åtta backar som man tycker är bättre än honom, det känns lite märkligt utan att vara någon liksom superexpert på hela det området, så tycker jag att det känns lite konstigt.
Han var ju med i den turnering, fyrnationsturnering, som spelades i Catena Arena nyligen, gjorde mål där bland annat och lät ju på Thomas Montén efter det som att han absolut var med i diskussionen att vilja Wallinder. Och det var han ju såklart. Har man spelat sista turneringen genrepet så är man med i diskussionerna. Men jag trodde också att William Wallinder någonstans var självskriven i det här laget. Men jag kan den här truppen lite för dåligt för att uttala mig för kategoriskt.
Ja, men undrar jag liksom bara skälet till, för han är ju ändå etablerat sig som någon slags allround kunnig back. Han har ju inga liksom stora defensiva hål i sitt spel. Han har gjort sig liksom känd som en offensivt stark back. Han känns ju användbar i många situationer och kan till och med spela powerplay om det behövs. Så tycker jag att det är ett märkligt beslut. Man kan väl säga att för många är liksom JVM det största man kan vara med om. När William Wallinder lägger sina skridskor på hyllan en dag så kommer han nog att ha mardrömmar om JVM. Han var uttagen i fjol också, men nästan på dagen ett år sedan så fick han lämna återbud till den turneringen efter att ha testat positivt för covid. Så två riktiga JVM magsupar, två rad, det är tunga papper.
Ja, tråkigt för honom själv inte minst. Om vi återgår till det innebär för Rögle då, nu har ju Rögle det väldigt väl beställt på backsidan. Sen Erik Jelina kom in och William Wallinder blir kvar här, nu försvinner inte över JVM. På forwardsidan som du sa, Linus Sjödin kom inte med. Ja, det är Klang man behöver täcka upp för.
Ja, det känns så, för att det finns forwards från J20-laget. Vi har sett Granat komma in och ha ett gott jobb när han har fått chansen i A-laget. Så där tror jag inte att man känner någon superpanik direkt över att jaga in någon ersättare. Utan där finns folk som kan komma upp och täcka Kaspers lucka. Men det är klart att man behöver ersätta Klang på något sätt. Sen kan jag Rögles J20 lite för dåligt just nu vad gäller klassen på målvakterna där. Om man känner att det är gott nog att plocka upp någon av dem under den här perioden för att vara backup till Rifalk. Eller om man lånar in någon på korttidslån och plocka in en ersättare på ett korttidskontrakt, det är också möjligt för dem. Så att där har de ju ändå ganska många dörrar öppna och säkert en klar lösning redan spikad men inte kommunicerad.
Inte säkert att man måste ta in, när man kan ju göra en slags worst case scenario deal om Rifalk skulle gå sönder, så har man en deal att man får låna från en annan klubb. Man kan väl annars tänka sig att de skulle kunna ta sig igenom den här perioden med Rifalk i kassen och en juniormålvakt som backup,
yeah.
Förutsatt att inget händer med Rifalk.
Nej, så att Chris Abbotts läge där var ju, det kunde ha blivit 4, det blev 2, vilket gör att Rögle helt enkelt kan sitta ganska lugnt i den här båten när JBM spelas, som ju är i slutet av december över nyår där och in i januari.
Och även om de kanske hade Rögle hade säkert kalkylerat med att tappa Wallinder till den här truppen, så tror jag ändå kanske inte att de har känt någon liksom superoro efter, dels efter Jelinas intåg och dels Oskar Hassel har varit uppe och spelat och liksom visat att han absolut kan gå in på en 5-6 backplats om det skulle bli användbart. Så att i den mån de letar förstärkningar, så tror jag att den är koncentrerad till spets inför transferfönstrets stängning.
Som är när då?
Mitt på februari, va?
Mm.
Nu har Linus tagit upp sin dator. Då undrar jag givetvis, 1, vad är pappret någonstans? 2, betyder det här att vi ska byta ämne?
Jag sitter bredvid honom på redaktionen, så jag kan säga att det har muttrats och svurits lite över utskrivningsmaskinernas fungerbarhet.
Är det ett så kallat ilandsproblem?
Ja, det är det nog. Framförallt är det väl tum upp från miljön att den inte funkar för mig nu. Men för mig rubbar lite min balans. Jag behöver ett papper för att kunna läsa ordentligt. Men vi ska nog klara oss igenom det
här
ändå.
Är det läge för en snygg övergång här nu? Eller är vi fortfarande inne i JVM-truppen?
Ja, vi är i JVM-truppen. Ah, vi är på Kalle Klang. Jag intervjuade honom efter Rögles seger mot Sparta Prag. Han har ju samma typ av retorik som han har haft under säsongen, att han vill bevisa att han är i Rögle för att spela och allt det där, och sagt att han har varit mycket vid sidan om. Och vi har ju pratat lite i den här podden så här om, ja men det känns som de har alternerat ganska mycket ändå, och han och Rifalk har stått varannan match och så ibland. Så jag tänkte att vi kan få kolla upp det helt enkelt, och om Klang säger hans bild av hans SHL-säsong, nu ska jag säga också, det är inte CHL nu utan vi pratar bara SHL, om den stämmer eller om de har alternerat väldigt mycket.
Och det kan du göra med hjälp av siffror, och därför har du datorn framme.
Bra, precis så.
I mitten borde han kunna hitta, eller i början och slutet borde han kunna hitta fog för sin tes att han har fått sitta mycket vid sidan, eller?
Ja, men alltså jag har kollat på
SHL, där menar jag.
SHL och antal minuter som målvakterna har stått med de här stolparna i de andra lagen, för att sätta det i någon slags relation till hur Rögläs SHL-konkurrenter matchar sina målvakter också. Och där kan vi faktiskt konstatera att om man tittar på Kalle Klang så har han stått knappt 400 minuter just nu. Det innebär då att om man tittar på de andra SHL-lagen så är det 3 lag som har matchat sina reservmålvakter, om man nu uttrycker det så, mindre. Och det är Linköping med David Rautio, Brynäs med Viktor Andrén och Leksand då med Axel Brage. Så att Klang är 4 liksom nerifrån på den listan, vilket ju understryker att han har inte stått särskilt mycket SHL.
Och det känns ju när du läser upp de där siffrorna och namnen som att Kalle Klang håller en lite högre nivå som andra keeper, om man uttrycker det så, än de övriga 3 klubbarna där. Marcus Högberg i Linköping flyttar du inte på. Inte finländaren som jag har svårt med uttalet, ja, i Brynäs. Och vilka sa du mer? Leksand.
Ja.
Deras finländare där.
Mm.
Som jag också har problem att komma ihåg namnet nu. Det går bra för mig nu.
Ja, men Kaskisås är man väl, tror jag man uttalar det. Jag är inte helt 100, men det är han och Högberg och... Vad säger man igen?
Nej, fråga mig.
Bevilainen i Brynäs. Mm. Och sen Enrot, Örebro och sen Rifalk i Rögle då. Så att, ja, det var ju ändå... om man då ska tänka på Klangs retorik och sättet han har snackat så är det ju faktiskt så att han har inte stått... särskilt mycket i SHL jämfört med Rifalk. Och det var väl kanske väntat, men skillnaden är hyggligt stor.
Har du siffror där på också Luleås Jesper Wallstedt?
Ja, det har jag. Wallstedt har ju stått, han är 8 i den som har stått mest minuter på 955 och då Lassinatti 541.
Så Jesper Wallstedt är Luleås första målvakt?
Ja, enligt den här statistiken är han ju det, men det man kan säga då är ju att Wallstedt har stått i SHL mer än dubbelt så många, alltså dubbelt så lång tid som Klang har gjort.
Och anledningen till att jag tar upp detta med Jesper Wallstedt är ju för att han är uttagen i JVM-truppen också och kanske ses som första målvakt där, vad vet jag, men jag vet inte, han imponerade väl inte jättemycket i fyrnationsturneringen som var medan... Ja, nyligen då, medan Kalle Klang ju höll nollan i sin match som han fick spela.
Det är, ja, men min känsla var också att Wallstedt är väl steget för. Det är väl, man väger väl in hela hösten så de har säkert sin struktur klar. Men till det kan man väl också säga att Klang har stått en hel del i CHL också. Rögle har ju stått match för att tuffare än de flesta lagen. Och där har ju Klang ändå fått en hel del matcher.
Absolut.
Men det är svårt att veta vad man ska... Det är ju en, även om han har... Varje gång han pratar så pratar han ju på ett annat... Han pratar inte som en CO-lärarmålvakt, men någonstans är det ju en CO-lärarsäsong för honom bakom en av SHLs bästa målvakter. Så att fördelningen skulle se ut så här är ju ganska logisk ändå, får man väl säga.
Ja, det är väntat. Det är absolut väntat om man tittar inför säsongen. Men jag vet inte, det är lätt att bara så här tänka också att de, ja, men de alternerar mycket och det är väl Rifalk har stått mer, men hur mycket mer? Och får liksom det lite svart på vitt helt enkelt hur det ser ut just nu inför de här 2 sista matcherna innan uppehållet.
Och känslan är väl också att mot, som jag sa i början av SHL så stod ju Rifalk en hel del lite övervikta och i slutet har också Rifalk fått ett sjuk match för. Det kan väl kanske kopplas till liksom lagets lite grann stökiga tid där man formmässigt har dippat, att det blir ju ändå lättare att få en målvakt att få det funka om man tror på en lite mer som får lite mer istället när man hoppar fram och tillbaka mellan dem.
Men jag skulle vilja se Bulan Berglund matcha Jesper Wallstedt och Cam Abbott matcha Kalle Klang, så att de båda JVM-målvakterna får möta varandra i nästa match när Rögle ska spela mot Luleå. Jag hoppas att båda tränarna tänker så. Jag hoppas det verkligen.
Det hände ju när de möttes i Ängelholm en lördag för ett tag sedan.
Ja, de har fått 2 extremt högmotiverade målvakter mellan stolparna då i alla fall. Vill ni ha en defensiv / målvaktsspaning till när vi ändå är inne på det här temat?
Vi skulle aldrig stoppa dig.
Ska jag riva av den?
Kan
också
vi få
då
en offensiv defensiv spaning?
Nej, det blir tufft.
Det blir en defensiv defensiv spaning.
Ja, det blir det. Ni ska få gissa här nu. Rögle har spelat 9 matcher i CHL och 24 matcher i SHL. 33 matcher totalt den här säsongen. Hur många gånger har Rögle hållit nollan?
Det är inte många gånger.
Jag vet, har de ens gjort det? Jag vet verkligen inte.
Får man väl på tafsen här, men jag sa noll gånger.
Vad sa du igen?
Nej, men någon gång måste de ha hållit nollan i alla fall. Men jag kan verkligen, jag är ju så usel på att komma ihåg saker. Det är inte många gånger, men någon gång tror jag i alla fall.
En eller fler.
En eller fler. Jag säger en eller fler.
Kan man ju säga att du har garderat det lite mer än vad jag har gjort.
Ja, du målade in det i det där hörnet ganska rejält.
Hjälm paxar 1-99 och jag tar 0.
Men det är du som har rätt, Daniel. Rögle har faktiskt inte hållit nollan den här säsongen. Vilket ju är ganska anmärkningsvärt. Det brukar alltid vara några gånger där man, framförallt vi som vinklar på målvakter som spikar igen och så i matcher, och det är i flertalet tillfällen de har släppt in ett mål.
Men jag skulle precis säga, det måste vara 10 matcher de har släppt in ett mål.
Ja, det är väldigt många. Men just det här att ingen av Rifalk eller Klang har åkt av isen men håller nolla hittills efter så pass många matcher, det är ju faktiskt ovanligt.
Vad bra att du upplyste mig om det där. Ifall om jag är på någon match med Rögle framöver och det skulle råka bli en nolla, det finns ju en vinkel då, dubbelvinkel.
Ja, jag har haft den i bakfickan några matcher, men det har inte blivit något av den. Så
han tjuvhöll på den, Hjelm. Han har inte sagt något till dig.
Nej, inte ett ord. Bara för att hålla spaningen diskret inför det här avsnittet kanske.
Kanske det.
Mm. Absolut, på Linus förresten. Nu ändå är inne på det här.
Vad gör du sa?
Jag vet inte.
Höglander då?
Ja, alltså det var det här skulle komma till. Att Linus var ju borta här några dagar förra veckan. Det ryktas ju om att du hade så dåligt samvete och att du tog ett flyg till Kanada för att leta upp Nils Höglander. Stämmer det där?
Alltså det är ju en budgetfråga, så vi får ta det med sportchefen Daniel Rut. Man kan undvara. Jag har inte gjort det nu. Jag skulle gärna...
Du har inte det?
Nej, jag skulle gärna vilja ha...
Men du kanske har kontaktat honom på sociala medier?
Han har inte lärt sig det ännu. Nej. Hjälp ska ha en kurs i det sen.
Okej, ni som lyssnar. Ifall om du inte har lyssnat på Röglepodden några avsnitt här nu så...
Lyssna på gamla avsnitt.
Ja, exakt. Det finns en anledning till att vi tar upp det här gång efter... Eller jag tar upp det gång efter annan. Så det är lite internt men också externt för er som har lyssnat på oss tidigare. Mm. Vi följer ju Nils Höglander och Daniel Tsar, som Daniel säger, med lite extra intresse numera.
Ja, man kan väl koka ner de senaste avsnitten till att jag har fått ganska mycket skit.
högst befogad också, ska jag säga.
Så kan man väl ändå.
Så blir det när man inte lever upp till en högt ställd kravribba.
Ja.
Ja. Weiter, som tysken säger.
Ska vi gå vidare?
Mm. Kan vi
göra? Ja, de spelade ju då mot Sparta Prag och vann. Vad säger ni om insatsen? Rögle fortsätter att imponera i CHL.
Ja,
också.
Men de gjorde inte ämte det i första perioden fram till det var 5 sekunder kvar av den. Då var det Prag som förde spelet och var klart bäst. Sen fick Rögle som... Och det här har ni hört förut, men de fick ett powerplay. Utnyttjade det. Extolion som sköt, Bristet slog in en retur, kvitterade med 5 sekunder kvar där. Och sen så kom de ut som ett annat lag efter paus och tog tag i matchen. Och vann till slut fullt rättvist, men det var den där sena kvitteringen av Bristet som gav dem väldigt mycket energi.
Ja, nej, det är ju på pappret superimponerande att åka ner till Prag och vinna där med 5-2 i en CHL-kvartsfinal. Prag som har slagit ut Skellefteå, va?
Ja.
Det är jättebra gjort. Sen håller jag med om det fanns skönhetsfläckar. Men det finns liksom ett, vad ska man säga, kodord, ledord, summeringsgrej som jag skulle vilja koka ner där till och prata. Bara göra en liten utvikning om effektiviteten. Det är på något vis, tycker jag, nu såg jag den här matchen lite i efterhand igår kväll. Men för mig är det liksom lite grann av säsongens krok på något vis. Den här otroliga effektiviteten de har. Alltså gå igenom den här matchen igen och jämför med, och kolla bakåt liksom. De bränner ju inga målchanser.
Ja, en spaning på detta temat också.
Ja.
Det är lite lustigt.
Ja, men det är ju så otroligt många matcher där man liksom, de har inte, gå igenom, hur många feta målchanser brändes igår? Inte alls många.
Nej, och när du pratar om skönhetsfläckar, ja, det här laget har sina skönhetsfläckar, ja, det har de i nästan varje match. Men man går lika fullt nästan ur varje match med 2 eller 3 poäng. Ja, det händer att det blir en förlust som mot Örebro efter förlängning. Men det är ju inte många gånger de går lottlösa. Och det vet vi sedan tidigare också.
Nej, och jag liksom... Jag leder kanske lite bevis, så vi kanske har samma spaning här, men tjata om den här Corsi liksom, statistiken som ändå brukar vara någon slags verktyg för att se, det brukar heta att den liksom, är man vass där så betalar det sig längre, liksom. Rögle ligger ju långt ner fortsatt.
Om bara för mig och andra som eventuellt då undrar lite, Corsi.
Ja, men det är alltså skottförsök som man har framåt kontra skottförsök man får på sig bakåt. Det är väl ofta någon slags indikator, är man ett lag som för match får skapa chanser. Där ligger liksom Rögle på 11:e plats i den tabellen. Man har alltså samma Corsi-procent, 46%. Alltså man släpper till, man har 910 skottförsök framåt och man har 1041 bakåt. Man släpper alltså till mer än vad man skapar. Så man ligger liksom på 46% som är samma som Oskarshamn, Timrå och Djurgården. Och Skellefteå är etta liksom på 54%.
Vänta nu. Nu gick det lite fort. Samma procent som Oskarshamn, Timrå och Djurgården. Och då vet ju alla som följer SHL-hockeyn hur Timrå och Djurgården har gått. Okej, Timrå har ju faktiskt shapat upp sig ordentligt, men man ligger fortfarande långt ner i tabellen.
Ja.
Och Djurgården är jumbo.
Och det blir ju ännu mer intressant när man tar det ett steg längre och tittar på skott på mål. Där Rögle är det lag i särklass som skjuter minst skott på mål. Man ligger alltså på 14:e plats. Man har skjutit 614 skott på mål. Frölunda leder, eller Leksand leder på 782. Alltså Rögle 614. Det näst sämsta laget, om man säger, med avlossade skott, det är Färjestad. De har skjutit 30 fler än vad Rögle har. De är alltså det lag i SHL som skjuter i särklass minst skott på mål.
Oj!
Och om man vänder på det och tittar på skotteffektivitet så är de ju etta.
Du, ja, fascinerande. Det hade jag aldrig kunnat gissa att Rögle skjuter minst skott på, eller färst skott på mål.
Jag tror vi har varit inne på det någon gång innan, men nu är det liksom halva serien gången. Och liksom effektiviteten är ju bäst av alla. Rögle före Färjestad med liksom 1% enhet drygt före Färjestad. Rögle 13,36, Färjestad 12,27. Malmö sist på 8,22. Så att man skjuter minst, men man är effektivast. Och det är någonstans, för att komma tillbaka till där jag började, att de är ju ett otroligt effektivt lag. Bjuder man, det har jag varit inne på, skrivit, sagt 100 gånger, bjuder man det här laget liksom på lillfingret så käkar de liksom upp hela armen. Och det tycker jag liksom var känslan igår också. Man får en målchans, man sätter den.
Men kan det här hålla sig över en hel säsong? Och kan Cam Abbott vara nöjd med de här siffrorna? Ja, effektiviteten, ja. Men också han måste ju fundera på, håller vi den här effektiviteten över hela säsongen? Kanske behöver vi få till mer trafik, mer händelser framför motståndarmålvakterna.
Alltså jag vet inte, för att få bygga på...
Sabba är din statistik,
eller? I princip samma statistik. Great minds och så vidare. Men det finns ju en liten post också som kan föra oss vidare in i resonemanget. Och det är ju antal, alltså missade skott. Skott utanför helt enkelt. Alltså, man kan ju tänka då, okej,
okay,
Rögle kommer fram, de träffar inte mål utan de har dåligt fokus när de kommer fram till lägena. Men det är ju samma sak där, apropå effektivitet, att Rögle är det lag i SHL som har minst antal skott som har gått utanför. Alltså de har 243 Timrå då som ovanför har 254. Vilket också understryker det här med effektiviteten. Mm. Ju att när man kommer fram till lägena är de så pass skarpa så att man gör något av det. Alltså det är skillnad, okej, om Rögle hade haft, vi tar här Skellefteå är etta i den här statistiken på 359 skott som de har skjutit utanför. Hade Rögle varit där uppe då hade man kunnat, okej, de skjuter inte så mycket skott på mål, men då kanske problemet ligger med att de siktar lite dåligt, om du förstår vad jag menar. De har alltså minst antal missade skott också.
Men det indikerar lite det man ser också, att det är ju inget lag som åker runt och alibi skjuter liksom massa enkla skott i magen. De gånger de är väldigt duktiga på att använda sina backar i spelet, få in mycket folk på mål. När de väl skjuter liksom så blir det ofta returer. Och de spelar väldigt liksom rak hockey som bygger på att komma till liksom kvalitetschanser. Så att Jag vet inte. Det är klart att man funderar kring, är detta en trend som oroar Rögle, eller har de fattat någonting och ligger liksom i framkant här som kommer att visa sig?
Jag tycker man har hört genom alla år, oavsett sport, att vi måste skjuta mer, skjut mer, måste skjuta, 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 skjuta.
Mer puckar på mål.
Mer puckar på mål.
Och mer skridskor.
Och mer skridskor, men skjut. Glöm inte skjut, för utan att skjuta så blir det inga mål.
Men jag har ju, det är ändå många matcher man har konstaterat, man har aldrig sett ett så liksom högeffektivt Rögle. Det räcker med en chans så är det mål. Och det är ju också säkert en faktor till att de har varit väldigt framgångsrika i slutet på matcherna. Att senast i Örebro, liksom, en match som var avgjord, lyckats man ändå gräva fram två mål och kvittera i slutet. De är otroligt skickliga, för när de väl liksom bestämmer sig så blir det mål.
Det är ju en annan detalj i sammanhanget. Det går ju faktiskt aldrig att räkna bort Rögle. Det har man bevisats många gånger under den här säsongen. Den matchen du nämner mot Örebro var ju det absolut tydligaste exemplet. Matchen var ju över egentligen, men ändå inte. Och alltså, det är ju så hela tiden. Det går inte att räkna ut Rögle.
Vissa säsonger så gick det ju liksom, hela kalenderår där man tog ut målvakten och släppte in mål varenda gång. Den här gången har det ju hänt massor av gånger att man tagit ut målvakten, gjort mål i 6-5, som är ändå statistiskt liksom säkerställt att det är väldigt svårt att göra mål då när liksom 11 utespelare klumpar ihop sig och lagen är väldigt duktiga på att försvara sig och täcka skott och med mera. Men de har ju hittat någonting där alltså.
Ja, men man funderar. Okej, det är laget som missar minst antal skott i ligan och skjuter minst antal skott på mål. Det laget ligger tvåa i serien med mindre matchförspelare än Frölunda. Det kan ju, alltså, det finns många andra lag med skickliga offensiva spelare. Rögle har ju sin handfull, som inte minst Tambellini och Everberg och de här som kliver in och fixar poäng och avgör åt dem. Men jag är så lite så här, det du sa Daniel, har de knäckt en kod eller hittat någonting som sticker ut här? För att ekvationen blir ju intressant att liksom försöka få gå ihop. Det är kanske helt enkelt att man har försökt skala bort de dåliga skottlägena, alltså istället välja andra alternativ istället för att få den här, okej, ja, vi skickar ner en puck i magplattan på målvakten så får vi en offensiv tek och jobba därifrån. Kan inte jobba så liksom som många andra lag gör. Man ser det ju ganska ofta att man dumpar ner och bara så här, ja men skönt, vi åker och byter så skickar vi in vår bästa line.
Då ser man ju oftare att man hittar en back och får ner ett skott där det är massa folk framför och kan bli oreda. Men jag tror det är lite dubbelbottnat. Å ena sidan tror jag att de nog vill, det är klart att de vill ska skjuta mer, men de vill ha ett starkt anfallsspel, de vill vara mycket i anfallszon, och är man det så ska det ju bli skott av det också liksom. Jag vet, det är svårt att...
Det är ovanliga siffror från tabell 2. Alltså, ja. Det är väldigt ovanliga. Måste det vara i alla fall.
Verkligen. Men ni ser ju också Brynäs matchen, var det väl i torsdags, där Brynäs liksom i Katena skjuter 10 skott mer än Rögle. Man ser ju det oftare nu att motståndarna skjuter mer. Men det finns ju emellanåt någon slags eller liksom oförmåga att komma till chanser. Vi såg matchen mot Örebro och lördags där det väl tog liksom 16 minuter i tredje perioden innan Rögle hade sitt första skott på mål. Så att det är nog lite dubbelbottnat. Det finns liksom något litet mått av liksom trubbighet här också. Men det är ju liksom den extrema effektiviteten som är en jättetung faktor till att de ligger tvåa i SHL.
Jag minns de intervjuerna. Jag gjorde många intervjuer med Magnus Svenström, Rögles före detta målvaktstränare, innan han är i KL nu. Men då pratar jag ofta om det här när man börjar säga, ja men pratar man hans målvakter i Rögle, och pratar man om räddningsprocent och antal skott de hade tagit och så här. Och han var väldigt tydlig oftast när han pratar, men det är liksom inte relevant. Alltså, vi måste kolla varifrån kommer avsluten. Ja, det är klart att du kan rädda 60 skott på en match om du har fri sikt på allihop och det kommer från en back. Mm. Kolla var avsluten kommer. Kommer de inifrån slottet? Är det en förflyttning, alltså inblandad från målvakten, som gör det dubbelt så svårt att rädda. Sådana grejer hela tiden. Det jag menar när man tittar på skott på mål. Ja, det är, nu behöver vi inte ta Brynäs-matchen specifikt, men bara generellt att om ett lag har skjutit 10 skott mer än ett annat lag, så behöver inte det betyda att man har skapat 5 chanser mer än det andra laget.
Nej, det kan vara en 10-15 alibiskott i det som Reifall plockar i sömnen.
Liksom. Och där kanske är det här, apropå Rögles styrka, att man har hittat fler antal högkvalitativa chanser i sitt spel, vilket gör att då att kommer du till fler sådana typer av chanser, så blir du också mer effektiv. Du skjuter färre skott, men du har bättre lägen när du väl får dem.
Jag är helt övertygad när de sitter och grottar ner sig i sina avancerade statistik på dem och kollar liksom var deras avslut och så kommer från, så myser de nu åt mycket av detta. Det måste vara, där måste finnas liksom guldägg som andra liksom lag kläser sig i huvudet och tänker, hur fan kan de skapa så mycket chanser från liksom farliga ställen? Hur kan de vara så effektiva? För det är ju inte en massa liksom höstlöv som har singlat in. Det är ju mycket direktskott och skymningar och retur och grejer som är väldigt svåra att försvara sig mot.
Nu får du vara tyst igen. Nej, jag skojar. Jag har bara malt på ett tag nu.
Så
nu.
Vi har släckt dig igen. Vi har läggat på som en Edström i anfallszon här i en och en halv minut.
Jag har varit ute och tagit en kopp kaffe och pepparkaka här. Ni pratar fortfarande.
Nej, kör igen.
Två saker när jag står och lyssnar på er. Nu ska vi se om man kommer ihåg båda. Rätt så mycket att komma ihåg två saker. Den ena är ju när ni pratar om denna hög effektivitet och Daniel, du säger hur kan de få till de här chanserna. Jag förvånas över, och det menar jag, att man inte stänger ner Adam Tambellini i powerplay. Alla ser hur dödlig han är där. Var är största hotet? Jo, det är Adam Tambellini. Vad ska vi göra? Vi tar bort honom. Låt alla andra skjuta, men inte Adam Tambellini. Men lagen gör inte det. Så att jag tycker det är, han är ju fantastiskt duktig, så att ta inte bort någonting av hans prestation eller Lukas Ekeståhl Jonssons fantastiska samarbete med honom. Men hade jag varit en motståndartränare så hade jag bara, stäng Adam Tambellini. Gör vi det så tar vi bort ett antal förmodligen powerplay-mål från Rögle och därmed också en del av effektiviteten. Det är det ena jag tänker på. Reflektion kring det.
Att det är ganska svårt om är 4 drar du ut en gubbe till att stå och skära av vinkeln till Tambellini, så skapar du ett hål i mitten och det är ingen som är så sugen på att ge Dennis Everberg ett större manöverutrymme framför mål.
Men okej, du har 4 spelare i en box.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig, backa hon och säga, vad händer, han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död, så jag sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Till att plocka bort Everberg framför mål och Tambellini där ute på högerkanten. Ja, det uppstår en lucka någon annanstans. Men är inte det en bättre lucka än att ge Everberg eller Tambellini chans? Jag är förvånad över det där faktiskt.
Problemet är att när du flyttar på din box så pass mycket, alltså, då får du ju precis punkta Tambellini, alltså punkta bort den passningsvägen ju. När en gubbe försvinner så långt ut på en kant, så blir ju ytan som den spelaren lämnar efter sig blir ju gigantisk, alltså när man spelar i powerplay som offensivt lag, som man kan utnyttja, speciellt om Tambellini då, om vi nu ponera att så hade blivit fallet i någon match. Om han flyttar sig ännu längre ut på kanten, ja, men då ställer jag mig vid sarghörnet. Om du ska punkta mig, då blir det oceaner för de andra spelarna att röra sig på.
Jo, men det är så pass skickliga spelare så att om de ser att Tambellini ger sig ner ute i sarghörnen eller nere vid förlängd mållinje, då kanske man kan ta några meter och sen när man ser att han går upp för att ta skottposition ut på honom snabbt. Jag vet det, jag förvånas över det där, för han är så överskicklig i den positionen just nu.
Ja, men det är han ju, och alla lag vet om det, men samtidigt någonstans en box DNA är att liksom försöka hålla den ganska tät också, för att rycker du ett snör och så blir det med täcket, tar du täcket så blir du kall om fötterna.
Ja, det är ingen tillfällighet att det är ingen tillfällighet såklart att inget lag har provat med något sånt radikalt, eftersom det har gått halvvägs in i säsongen. Tambellini har redan gjort, jag vet inte hur många sådana mål han drar till direkt på sin kant.
Sen en faktor till som gör det otroligt svårt att försvara sig mot det powerplayet, det är ju puckhastigheten där Ekstol Jonsson är. Även om vi har pratat om att han kanske har gått ner sig lite liksom över tid i 5-mot-5 spel, i det powerplayspelet är han ju kanske en av de skickligaste och bästa i hela SHL med att spela pucken så otroligt snabbt. Och hela enheten som ofta är väldigt duktiga på att flytta runt puckarna, också Bristet är väldigt puckskicklig. Det är Anton Bengtsson vinner tillbaka varje liksom försök till 50-50 puck. Liksom. Det innebär att de får ju ofta lång tid i anfallszon med uppställt spel, och pucken går ofta väldigt snabbt och den går ofta runt liksom på åtminstone den här triangeln högst upp. Så att liksom, om man matar den runt om man matar runt pucken sjukt snabbt över lång tid, så till sist blir det ganska svårt att stå emot det, att orka flytta boxen försvara sig. Till sist kommer liksom luckan när man sänker garden och då skjuter Tambellini snabbare än vinden.
Ja, och sen den passningen som Ekestål levererar i matchen mot Prag är ju otroligt bra helt enkelt. Han slår i den. Han gör en tittfimt, maskerar skott, tittar inte ens på Tambellini när han skickar ut den passningen, och sen sitter avslutet rätt upp i nättaket. Jag menar, som försvarande spelare måste man ändå i någon mån försöka hålla ögonen på puckföraren och se vart pucken ska ta vägen, och tittar han då inte ens på den spelaren så det är lätt att, det är lätt
att gå bort. Jag tror att man som motståndare skulle vinna på att punkta bort Tambellini, låta alla andra skjuta, i så fall då man andra göra mål, för som Tambellini får stå nu och skapar yta för sig själv, alltså det är som att ge.
Jag tror att det är en tanke som, det låter som en klok tanke, men den går liksom inte att omsätta i praktiken när du har fem man som under så lång tid, de står ju ofta uppställa länge i anfallszonen, spelar runt pucken, du kan inte ställa en där ute, det hela idén faller med en box då. Alltså.
Ja, eller kanske låta någon annan få ta ett avslut och hoppas på att målvakten räddar och få till en tekning och sen vinna tekningen och få ut pucken.
Och ofta så glider liksom Tambellini, det är inte alltid han står liksom i det mest perfekta läget som det här läget igår, där han är väldigt djupt ner. Han har inte alltid liksom den perfekta skottvinkeln, men eftersom han skjuter så snabbt och så hårt och så välplacerat så kan han ju tillåta sig att liksom nästan backa ut i en yta som de flesta inte ens skulle kunna skjuta ifrån, för att det skulle träffa
högra sittplats. Då finns det egentligen bara en lösning kvar för motståndarlagen att göra.
Okej.
Okay. Helt tyst.
Mm.
Att inte ta några utvisningar.
Ja, det är en bra början faktiskt.
Men jag hade en sak till på min lista. Jag sa ju två punkter. Den andra är, Daniel, jag vet inte om du har tagit ner det, men hur ser det ut för Frölunda? Har du med dig de siffrorna också? Hur mycket de har avlossat skott och om de ligger högt upp i den ligan. Om deras effektivitet är dålig. För de leder ju ändå serien. Okej, de har en poäng mer än Rögle, va? Men två matcher fler spelade. Så att egentligen skulle man kunna se Rögle som serieledare utifrån poängsnitten. Men ja.
Om Linus tar fram effektiviteten så kan jag under tiden köpa oss lite tid och berätta att när det gäller skott på mål så är Frölunda tvåa. Leksand skjuter mest, 782 skott. Frölunda är tvåa på 709. Och Rögle har då 614. Så de har ju skjutit 100 skott mer än Rögle nästan.
Så att när ni pratar om att har Rögle hittat någonting här nu, så ja, både ja och nej då kanske, eftersom Frölunda har en helt annan statistik och ligger i paritet med Rögle.
Jag ska bara ner de tre bästa på effektiviteten, och där var inte Frölunda med i alla fall.
De är femma då. Rögle, Färjestad, Oskarshamn, Skellefteå, Frölunda.
Mm.
Topp 5.
Så att det kan vara två olika ideologier som står mot varandra i Frölunda och Rögle här.
Det kan det vara. Men det var ett effektivt utsvävning vi fick ihop där i alla fall.
Ja. Ja.
Med gemensamma krafter.
Ja, men jag tycker vi ska fortsätta på det här temat nu. För nu har jag stått och talat om, eller försökt tala om, hur motståndarlagen ska agera mot Adam Tambellini. Men, och som då inte går att göra, jag förstår på er här. Men Adam Tambellini, alltså vilken spelare. Vi varnar ju för honom inför säsongen att han kan vinna skytteligan. Nu är han ju 4 mål bakom, va, Max. Och efternamnet vet jag inte hur man uttalar i Leksand.
Vernon.
Ja, tack. Så att det är inte omöjligt att Adam Tambellini faktiskt klättrar mot den där skytteliga titeln som inte är intresserad av honom, säger han själv då. Så Adam Tambellini måste vi ändå plussa mycket för. Många tummar upp för Adam Tambellini. 2 från min sida.
Ja, men han är ju på väg mot en kanonsäsong. Vi har sniffat kring ämnet NHL. Han måste ju närma sig det skiktet av toppspelare i SHL som är... Han, det ser ut som... Men han kunde... Cody Curran för ett NHL-kontrakt för sina spetsegenskaper, så måste ju Tambellini snart vara högvilt även på den. Är han draftad?
Nu sätter du mig på portkanten här.
Du kommer få bra biceps efter den här poddinspelningen, Linus. Du står med din dator på vänstra armen.
Ja, men det...
Det kan du behöva.
Det kan jag behöva, precis. Nej, men Tambellini, om man bara tittar på... Det känns ju inte som det var mega länge sedan som vi stod här och pratade om att han hade det för svårt med islossningen, och han sköt så otroligt många skott på mål, men det blir inget av det. Alltså, det känns ju, vad kan det ha varit, 1,5 månad sedan kanske.
Ja.
Sen vi hade det resonemanget, vi plockade fram siffror på att han har skjutit mest antal skott på mål i hela ligan och hade, apropå effektivitet, inte någon vidare sådan just då. Och nu har han alltså gjort, på de 10 senaste matcherna i SHL har han gjort 11 mål, 17 poäng. Det är ruskigt starka papper.
Ja, han leder ju hela den här effektiviseringsprocessen som håller på. Alltså. Han är ju, det är ju lite samma där. Det jackar ju inte i spelmässigt i många matcher. Vi ser liksom, Tambellini har inte sett mycket av honom. Men så fort han får liksom ett skottläge så är det ju mål.
Mm. Han draftades för övrigt 2013 i tredje rundan av Rangers. Han är 27 nu. Så att,
ja, det är en ålder där han ska han ta klivet över. Så...
Men de kanske sätter er på att har man kvar rättigheterna så länge? Det kan man inte ha, va?
Det kan jag inte tänka. Alltså, jag kan inte. Jag vet att man har det under väldigt lång tid efter att man draftat en spelare, så har man rättigheter. Men
om man inte erbjuder något kontrakt, nej, precis, så då ger man upp liksom de rättigheterna. Ja. Tror jag. Nej, han måste ju kunna välja att vaka.
Det var en spelare. Den andra har vi också tangerat och pratat med om tidigare. Men det måste nämnas igen. Lukas Ekeståhl Jonsson, du gjorde en artikel med honom, Linus. Han har ett kontrakt som går ut, men vilken säsong han är inne i. Och verkligen tagit den där fanan och blivit Rögles ledande back, får vi säga. Framför sådana backar som Tony Sund och Ryan McKiernan och så vidare.
Ja, men han slås i toppen av, jag tror han ligger 2 i SHLs poängliga för backar, och i CHL har jag inte siffrorna i huvudet, men jag vill minnas att han har gjort lika många poäng nu som Ludvig Larsson, som ju länge har haft Rögle sån här topscorer-tröja i den turneringen. Att han,
ohyggligt ful.
Mm, det är den.
Ja, det är vi helt eniga om.
Men jag tror att Larsson har gjort fler mål, så han lär väl få behålla den i semifinal 2. Men i alla fall så vill jag minnas att Ekeståhl är uppe på samma antal poäng. Så att hans utveckling är ju explosionsartad. Sen har han haft några matcher där det har dippat, men alltså överlag så... Inför säsongen pratar vi om, kan Ekeståhl Jonsson hitta den här höga nivån och hålla över tid utan de här dipparna? Och det har han verkligen gjort. Det är bara att titta på facit. Det är en back som producerar så pass mycket är ju toppklass. Så enkelt är det.
Det är superimponerande. Vi fick ju faktiskt lite svar på... Vi hade ju en lång utläggning om hans liksom framtid. Du intervjuade honom efter matchen igår, Linus. Så jag tänkte att jag skulle se om man kunde hitta det där citatet. För det var lite intressant, tycker jag.
Ja, det kändes ju inte som att det var... om man ska tro vad Ekstol säger, så känns det inte som att han sätter pennan till pappret idag eller imorgon.
Han kanske vill avvakta lite grann och se vad framtiden bär med sig.
Han sa, just nu försöker jag bara fokusera på att spela så bra hockey som möjligt, sen får vi se var det slutar. Och du frågade, har ni börjat snacka? Och han svarade, vi har pratat lite titt som tätt, men det är inget konkret och ingenting som är nära ännu.
Och sett till hur Chris Abbott, sportchefen, har jobbat tidigare med kontraktsförlängningar, så känns det ju rimligt att han skulle ha försökt med Lukas Ekeståhl Jonsson också.
Ja, det har vi ju varit inne på. Jag vet ju ingenting om hur Rögle tänker, jag vet ingenting om hur Lukas Ekeståhl Jonsson resonerar. Men när man läser det citatet så får man en känsla av att Rögle har försökt vid ett antal tillfällen, men att, lite som du var inne på, att det skiljer alldeles för mycket i värderingen av spelaren. Liksom. Det låter inte som att han har blivit erbjuden ett kontrakt som han tycker är bra nog för att skriva på.
Nej, utan att veta så är det där man landar i sin... när man försöker gissa sig fram och tänka logik. Så absolut, det är där man hamnar och att de har en bit kvar för att kunna mötas någonstans.
Jag tyckte också att jag såg hans agent skriva på Twitter någonting om att han måste vara en av SHLs mest underskattade spelare. Så att det är väl kanske... Det är väl kanske lite kohandel om framtiden här nu.
Om vi släpper Lukas Ekeståhl Jonsson, är det någon spelare till som ni vill plussa för lite extra nu mot slutet?
Ja, men vi har varit inne på honom innan, men jag tycker det slog mig en gång när jag såg matchen igår att nu handlar det inte så mycket om Leon Bristedt, men att han verkligen är faktiskt ett tillbaka på den liksom, extremt höga nivå som han hade före alla sina covid-problem. Jag tycker att han har hittat en jämn nivå, framförallt att hans fysik är tillbaka. Han orkar hela matcher, han orkar trots detta liksom tuffa tempo. Jag tycker liksom han har tagit en stor ledarroll i det här laget efter liksom en säsong där man inte alls kände igen honom. Avkända av riktiga skäl så är han ju verkligen tillbaka på högsta nivån nu.
Definitivt. Sen nu listar vi alla tre i den kedjan, men jag kan inte blunda om vi pratar om spelare ska plussas för Dennis Evenberg. Jag tycker att han tar tag i fanan i de allra flesta matcher och försöker, inte alltid via mål och poäng, men försöker leda laget på sitt sätt med hjälp av sitt fysiska spel, den här förmågan och behålla pucken nere i offensiv zon, skapa långa anfall för dem, ta sig in där det gör runt som han är så duktig på.
Ja, finns det någon motsvarighet till honom i SHL? Jag kan inte alla spelare i alla lag, men när jag ser motståndarna så känns det som att han är i en liga för sig med sitt spel någonstans.
Nej, alltså han har ju någon slags nästan unik spelstil liksom. Han har ju ingen, det är ingen du brukar prata om Ekeståhl Jonssons vackra liksom, skridskoåkning. Det är ju inte Everberg direkt. Liksom. Han är
en koloss. Det går inte att flytta på honom.
Nej, jag tycker man blir väldigt imponerad av honom också. Han går emot sin bästa säsong i Rögle. Det är bra varenda match. Och de två tillsammans, alltså Bristedt och Everberg, är en stor faktor till att liksom Tambellini gör den säsong han gör också. Nej, det är verkligen så. Man glömmer liksom Everberg lite ibland, för han har liksom skämt bort folk med att han gör det här jobbet och han bökar in sina mål och han ligger. Men jag håller med, det är en väldigt stor ledare i det här laget.
Nej, jag håller helt enig med er också. Det är så många gånger jag har suttit och tittat på matcher och så bara, ja just det, Everberg där framför mål. Ja, men det är klart att han flyttar inte på sig, utan han ser till att pucken hamnar i mål också när det verkligen behövs. Mm. När det behövs. Han är inte alltid synlig. Ja, han är synlig med sin storlek och sin spelstil, men inte alltid synlig i målprotokollet. Men när det behövs, då syns han.
Är också liksom en formbärare i det här effektiva Rögle. Liksom att han bränner inte mycket chanser heller. När han går och väntar i två perioder, så dyker det upp en puck och då är det mål. Det, det är lite symptomatiskt precis som för laget. Liksom.
Ja, det är ju ingen tillfällighet att det är derbyt nere i Malmö senast. Det är liksom inte... Det är ingen tillfällighet att det är Everberg som kvitterar för Rögle där i den tredje perioden, tror det var kvitteringen, va? Där han håller sig framför mål och är först på en puck och skickar in den. Inte det vackraste målet, men otroligt skickligt på alla sätt och vis. Och som du säger, Hjelm, när det väl bränner till, då är det en spelare som Rögle vill ha på isen egentligen i varje byte.
Jag vet att vi har ju själv varit inne på Olén Bristedt, sa det i någon intervju som du gjorde, tror jag, Linus, att liksom vi har högre krav på oss än så här. Liksom, vi ska leda laget, men om man zoomar ut och tittar på den här rätt så tuffa fasen som ändå Rögle har gått igenom. Lite poängtapp här och var, ett spel som inte riktigt har funkat. Så utan liksom den kedjans liksom taktfasta leverans så hade det här kunnat bli ganska stökigt. När många spelare har kämpat med formen, och även om inte deras kanske spelmässiga flyt har funnits alltid, så har de bankat in poängen som har gjort att de har kommit de har liksom kunnat ta sig igenom det här stormiga vädret ganska oskadda ändå.
Och Anton Bengtsson har slagit sitt personliga poängrekord för en säsong och gjort det redan efter, ja, för honom 23 matcher, då han har ju missat en match. Så att han ska nämnas också i sammanhanget, tycker jag. Men sen finns det ju ett par spelare vi också ska toucha vid här som ju man har kunnat förvänta sig mer av, och uppenbarligen har Cam Abbott också gjort det, eftersom ju både Tyler Kelleher och Ryan McKiernan har fått sitta på bänken och inte spela kontinuerligt. De spelar ju inte alls mot Örebro till exempel. En tydlig markering ser ut som från Cam Abbott då. Vad säger man om det? Två importvärmningar, två tänkta spetsvärmningar som inte är självklara.
Ja, men det är lite ändå olika typer av bänkningar i mitt huvud. McKiernan-bänkningen tycker jag kändes mer som här. Hallå, ta dig kragen-bänkning. Alltså nu får du sitta denna matchen, för du måste upp en nivå. Alltså en veckaklocka. Kelleher kändes, tycker jag, lite mer så här att nej, men vi har bättre spelare som förtjänar istiden mer. Förstår ni vad jag menar? Att det är liksom lite olika typer av åsidosättningar.
Ja. Jag håller helt med om det. Jag tror egentligen Kelleher är där någonstans i deras forwardsranking 12-13. Antingen spelar han på sista forwardsplatsen eller är han extra forward. Jag tror liksom att det är någonstans där han har hamnat. Inte på någon liksom utfrysningslista eller så, men jag tror helt enkelt att han bedöms där. Ryan McKiernan tror jag, precis som du, Linus, haft en fallande kurva sista matchen och gjort några riktiga grodor. Lite så, varsågod och skärp dig. Jag gjorde själv en intervju med honom efter så mycket matcher, inför Prag-matchen, där han pratade om detta själv, att han ser det som en nollställning och att liksom han har inte kommit upp till sin förväntade nivå och behöver skärpa till sig.
Om det nu är så att det här är en veckaklocksbänkning och att han därmed spelar kontinuerligt framöver nu, vem är det då som hamnar som sjunde back?
Ja, men det är ju också, det snuddar lite vid det, men tycker ändå det är lite intressant att se förtroendet för Samuel Johannesson, som vi har pratat många gånger i det här om, att han liksom lite grann ständigt inbjuden med armbågen, eller han är sjunde backen liksom. Han har haft oddsen emot sig på något vis. Men jag tycker man sett en lite ändrat tänk där sista veckan, där han gick före McKiernan i, var det lördagens match mot Örebro. Och jag tycker också det var intressant att se backmatchningen mot Prag igår. Tidigare, i alla fall varit min bild, att man har haft fem backar som har tuggat sina minuter, och sen har liksom den sjätte och sjunde backen lite grann delat på sista tiden. Och det har ofta varit Johannesson som har varit oftast den sjunde backen där. Men igår tyckte jag ju att både back 5, 6, 7 delade liksom helt broderligt på istiden. Så det var liksom, man spelade två, vilade ett byte, Jonsson, Johannesson, Wallinder. Så det kunde lika gärna vara, ja, men de fick liksom byta runt och klockades för nästan samma istid. Jag tror Johannesson var uppe på 15-16 minuters istid igår. Så där tycker jag har hänt någonting. Tycker ni också att, man sa till Elin, så att en av Johannessons bättre matcher igår rent Räknar han passningar till rätt adress så tror jag inte han har haft många matcher med den passningsprocenten som mot Prag i år. Så det är intressant att se liksom en, dels att han själv han har kanske fått ett lite större förtroende och tycker också tagit det.
Ja, nu uppstår det en lucka efter Lesund eftersom han är borta en månad. Så att det finns ju verkligen ett läge för en sån som Johannesson och kliva in och ta chansen. Han har stått i samma situation ganska många gånger och det har av olika anledningar blivit så att han har fallit i hierarkin igen. Men nu finns ju en lucka där på grund av att Lesund har gått sönder.
Och tänk då hur intressant det blir för oss att sitta och följa hur backcoachningen blir när Lesund är tillbaka och alla backar finns tillgängliga. Då kanske någon annan har gått sönder i och för sig, men om vi leker med tanken.
Mm.
Och om det kanske till och med dansar in en back till innan transferfönstret.
Tänker du på Cody Curran?
Nej, jag vet att alla våra lyssnare tänker på honom. Men någon nyhetsuppdatering på den fronten har jag inte.
Ja, det är dåligt med Curran-punkter i årets säsong av Rögle-podden. Vi håller med er. Vi borde skärpa oss. Jag kanske ska lägga det uppdraget på Linus och kolla med.
Yes.
Han har inte gjort så mycket den senaste tiden, va?
Fan, brukar ju leverera,
ja,
annars.
Framförallt när vi pratar med någon som inte riktigt är kvar i regionen. Det är ju lite hans expertområde.
Men det blir intressant att se om den här backcoachningen är här för att stanna. Eller om liksom, man hade ett annat tänk. Eftersom jag COL och man spelar nu fick de att få på 8 dagar i en fas. De många kanske är slitna. Det kändes ju som när man såg istiderna igår. Att ambitionen var att smeta ut det så mycket som möjligt. Att ingen skulle helst över 20 minuter.
Ja, och det är som jag pratat om tidigare, det här med COL och vad det innebär för Rögles schema, att de kanske blir tvungna att jobba på ett sånt sätt och dela mer broderligt på istiden för att alla ska orka. Du sa Daniel för ett par veckor sedan liksom, vilka lärdomar kommer de att komma ur kvartsfinalen eller framförallt åttondelen med. Alltså vad ska de göra annorlunda nästa sväng? Nu är de inne i nästa sväng och då såg vi en sån här typ av matchning. Nu var det visserligen veckans första match. De var ju 4 på 8 dagar innan de tar julledigt, men fortsätter man på samma sätt mot Luleå och Skellefteå? Kanske. För att då känna att nej, men folk måste orka. Folk måste palla för att de ska ha chans att göra bra resultat över tid.
Ja, och någonstans tror jag att de fick ett positivt kvitto av det sättet att matcha backa på. Det var ju verkligen ingen som föll ramen. Jag inbillar mig att det är ganska svårt att vara en av de här tre som till varje byte har man en ny backpartner bredvid sig. Eftersom man är tre som delar på 2 platser. Så det är ganska svårare att spela så än att alltid ha samma kompis bredvid. Men utfallet blev ju bra. Det känns ju som att alla, både Jonsson, Johannesson och Wallinder är ju i ganska god form. Det känns ju ingen av dem som ser ut att ha huvudet under armen och dåligt självförtroende precis.
3 matcher kvar då med andra ord till jul. En är ju returen mot Sparta Prag i Ängelholm. Men så ska de hinna med en borta turné också. Uppe i Luleå och Skellefteå. 2 lag som dessutom går bra. Båda 2 nu i SHL. Okej, Luleå förlorade väl senast mot Linköping. Men annars, starka lag. Skellefteå har enligt den här statistiken då, som du refererar till, som inte spelar någon roll. Målvaktstatistiken, men det är den som är offentlig. Alltså räddningsprocenten som inte säger hela sanningen. Men där toppar ju faktiskt Straussman i Skellefteå. Han har också den som har släppt in minst mål, färskt mål, vad man nu använder för ord, genomsnitt per match. Han, hur man än vänder och vrider på det, så verkar det vara en ytterst kompetent målvakt i Skellefteå. Så 2 tuffa bortamatcher för Rögle i den här perioden.
Definitivt. Framförallt Luleå är väl fortfarande någon slags liten gåta att det inte går bättre. Skellefteå smyger ju lite där bakom. Rögle och Frölunda ser väldigt gedigna ut.
Men Luleå är ju på uppgång. Man har ju startat ganska halvdant, men har ju klättrat upp till, vad är det nu, jag vänder mig till Linus här, men det kan ju lika gärna vända till dig, Daniel. Är de 4 nu eller?
Jag vet faktiskt inte, jag har ingen aktuell tabell.
Jag tror att de är 4 faktiskt i tabellen.
Ja, men sen blir det ju intressant, sen avslutar man då, sätter punkt för...
Just det, ni kollar ju aldrig tabellen. Nej, just det. Ni kollar aldrig tabellen.
Vi är som spelarna, vi kollar aldrig tabellen. Vi läser aldrig någonting i tidningen. Nej,
ni läser aldrig tidningen och kollar aldrig tabellen.
Nej, sådana är vi.
Ajajaj.
De är fyra hjälm i alla fall, så det är helt rätt.
Det är vår bibelhjälm.
Ja, ja.
Vårt rättesnöre i poddstudion.
Jag försöker hålla koll på saker och ting så jag kan ställa er till svars och spelare till svars. Hur går det egentligen? Vad känner ni inför tabelläget?
Visst det.
Så men kan jag leverera det?
Men bara en hemmamatch kvar för Rögle före julbreaket. Kanske inget drömresultat, 5-2 borta inför... om man ska sälja biljetter till returen. Den känns ju inte lika glödhet som om det hade blivit 2-2.
Nej, jag tror att vi ska förlora med 3 mål eller fler hemma mot Prag. Känns ju inte sannolikt. Å andra sidan så är ju Prag ett lag som bevisligen har kvalitet. Och jag tycker man såg det i första perioden också. Att de är väldigt duktiga, eller var under den perioden duktiga på att stänga ytorna framför egna målet, alltså just det, apropå att skapa chanser. Där var de skickliga och sen så fick Rögle sina powerplay och tog chanserna där, så att ett lag som har slagit ut Skellefteå till exempel, man ska inte räkna bort dem, men Rögle har ju ett superläge att ta sig vidare till semi.
Ja, och hur ofta får Rögle publiken se ett lag från Prag i Catena Arena? Inte så ofta.
Nej, men jag tror jag kan avslöja att Rögle har bytt lite biljettstrategi inför denna rundan. För jag pratade med en kompis som har årskort som berättat att i förra rundan när man mötte schweizarna, vad heter de, Zürich, så kostade sittplatserna 280, tror jag, för dem som har årskort. Och till denna matchen blev de erbjudna biljetter för 100 kronor.
Mm.
Kanske ett försök att försöka öka publiksiffrorna. Var det väl ändå med SHL eller med CHL-mått en anständig publiksiffra på runt 3000 eller något
sånt. Ja, något sånt, ja.
Kanske ett försök att försöka... Det är väl också allmänt känt att 10 dagar före julafton är inte då folk är som allra mest sugna på att köpa dyra biljetter till någonting.
Ja, nu, alltså för varje steg Rögle tar sig här nu, nu börjar det blir snart ganska stora pengar inblandade i prissummor för klubben. Så att nu finns ju det också att hålla sig fast vid lite och sikta på, för att skulle man vinna den turneringen så innebär det ju en stilig summa i totalen, inte i kassan.
Jag ska också säga att den prissättningen var ju inget som har ändrats för att Rögle vann där nere med 5-2, utan det var kommunicerat redan innan första kvartsfinalen. Men det är väl också så, CHL är ju ingen kassako. De har väl tidigare pratat om att liksom kostnader och intäkter går på ungefär rätt ut.
Men fram visst, hit, ja. Fram ungefär hit. Tror jag Daniel Kock, klubbdirektören, sa i någon intervju som jag gjorde i samband med gruppspelet eller något liknande, att för att vi ska göra pengar på CHL så måste vi ta oss antingen var det till kvart eller semi, alltså, men långt i alla fall.
Så ska man tillåta sig att spekulera, är det kanske så att man har kommit så långt i turneringen så att man kan unna sig att liksom sätta lägre biljettpriser för att det tickar in pengar som liksom gör att det går runt på annat håll.
Mm. Okej, vi har ju en punkt kvar, men den har vi faktiskt redan varit inne en hel del på, så jag vet inte om ni har ytterligare någon spaning. Ni har ju gett spaningar redan.
Ja, vi kan väl säga att både Linus och jag var i Catena idag på frivillig träning.
Ni var där frivilligt.
Vi var där helt frivilligt och vi var inte på is någon av oss. Även om vi hade
men ni var i tjänst.
Vi hade fått plats om vi hade...
Lower body injury på mig.
Nej, jag har både lower och upper och middle injury, tror jag. Men när Linus stod ute och intervjuade Ted Brutén i foajén så var jag inne och kollade vilka som var på is. Det var Janne Larsson, Rifalk, Klang, McKiernan, Wallinder, OSL, Oskar Ståhl, Lyrenäs.
Jag gillar förkortningarna där.
Linus Fodin, Ludvig Larsson, Tyler Kelleher och Anton Bengtsson.
Mm.
Resten unnar sig och köra den jugoslaviska höftrullaren kanske. Svetsa lite i korridoren.
Det känns lite tråkigt ändå, tycker jag. Vi brukar alltid stå här i våra onsdagspoddar med matiga block och allting och ha färska kedjor och så. Men nu är det ju ofta sådana här frivilliga träningar där de får välja på att vara på is eller gå en promenad. Mm. Tradigt, säger jag.
Ja, tradigt att du också tar dina uppgifter lite frivilligt då.
Ja.
Jag var inte ens inne i ishallen, stod ute i foajén bara.
Ja.
Men gjorde en klassintervju som kommer till våra läsare.
Ja, det får vi hoppas.
Klassintervju nu.
Helt säker på det? Tror inte du det igen?
Ja, jo, det tar jag för givet.
Du gjorde en klassintervju
någonstans med... måste han lägga kraften, tänker jag.
Exakt. Du gjorde en klassintervju med Anton Bengtsson häromdagen.
Just det, Anton Bengtsson, ja, han är bra han.
På snacka med.
Var finns den intervjun?
Ja, den fanns på hd.se.
Den finns nog kvar där.
Det tror jag också. Den som letar ska finna.
Har ni någonting mer som ni vill säga?
Ja. Jag vill säga riktigt varmt och innerligt tack till Vågen Försäkringsbyrå.
Jag har också någonting jag vill säga.
Jaha.
Jag vill bara förtydliga mig att jag tycker det är jättetrevligt att ni lyssnar på oss. Jag gick ut med en skallning förra veckan som inte var 100% menad.
Din hatattack på lyssnarna.
Exakt, att jag ville att ni skulle höra av er med fler frågor. Och kanske att det kan ha misstolkats någonstans som att jag skallar er.
Nej, vi har klokare lyssnare än så. De känner dig.
Jag vill ju snarare att ni ska bli fler och jag är väldigt glad över att ni faktiskt står ut med oss i vecka efter vecka efter vecka.
Till nästa vecka måste alla ta med sig en ny lyssnare.
In i studion också.
Nej, inte i studion. Inte i dessa tider. Men gärna med hörlurar i öronen.
Vi kör nästa vecka också, va? Och rundar av.
Ja, det tror jag. Ja, det gör vi.
Det måste vi göra.
Ja, det gör vi.
Ja. Till dess önskar vi er sköna dagar och ta på er alla varma kläder. Det är härligt väder nu, eller hur Daniel?
Nej.
Hej då.
Hej då.
Hej.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.